I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Till slut kommer någon att skratta. Jag heter Peter Brist och jag sitter här med Soran Ismail.
Hej hej.
Aron Flam.
Tja.
Hur är läget?
Bra.
Bra. Du är lite låg, höjer dig lite. Du är lite låg rent personligt
nej,
också
nej,
kanske?
Nej, jag tror att
höjer dig lite här, ta lite medicin.
Ta lite medicin. Nu hörs det jättebra. Vi har en gäst med oss idag. Första gången hon är med i den här podcasten. Inte första gången hon är med i en podcast. Jag har till och med gästat en podcast tillsammans med henne. Hör och häpna. Jag är med i andra poddar också ibland.
Jag vet, Peter.
Ja. Välkommen hit, Emma Frans.
Tack!
Doktor Emma Frans.
Yes.
På Twitter.
Yep.
Du är svaret på den här klassiska gåtan. The doctor is a woman.
Åh, vad fint.
Ja.
Fast det är då när fast man då kommer in till akuten.
Ja, va? Men då är det en riktig läkare, alltså en läkare. Ja.
Vad är du för sorts läkare för de som inte vet det?
Jag är doktor i epidemiologi, så inte läkare. Jag har ingen läkarexamen. Så jag är så oduglig.
Vet du vad, jag undrar om det var du eller, och nu står det helt still i huvudet på vad den andra
personen heter.
Som jag följer på Twitter, som
du följer bara
informerar mig ofta om socker som är bra goda källor, men det här med att ge socker till barn.
Ja.
Det var du.
Ja, det är jag som har skrivit om
det. Det är en myt.
Det är en myt att de blir hyperaktiva av det, men det är ju inte en myt att det är sabbar deras tänder och att det kan vara liksom.
Men är det en myt att man, för att man har ju liksom, alltså både från sig själv och andra, alla ens egna, det är ju inte det som är forskning, för det är det som bara utgår från sig själv, men alla ens erfarenheter tycker jag säger att det verkar vara någon, alltså de får ju lite speed.
Absolut. Men man tror ju att just det här tron på att det finns ett samband mellan att ge barn socker och göra dem hyperaktiva, dels beror på att man tenderar att ge barn socker vid typ festliga tillfällen när de går igång ändå på barnkalas. Det kanske inte är sockret som gör det, utan det kanske är att det är fullt med ungar och att det är galen stämning.
Mm. Det behövs oberoende, eller det behövs, vi behöver sätta in dem i garderoben och säga nu sitter du här och äter den här påsen godis. medan vi lyssnar på tung barock klassisk musik utanför.
Men Aron, du beskriver bara din barndom.
Ja, nej, jag fick ingen godis.
sen så verkar det också finnas en förväntanseffekt hos föräldrar.
Ja.
Så när man ger då barn vissa studier som där vissa barn får socker och andra får sötningsmedel, liksom visar ingen skillnad i deras beteende, men däremot om man säger till föräldrarna att de här barnen har fått socker, då tolkar de deras beteende som mer aktivt jämfört när man säger att de
men blir
inte
de,
har fått socker.
Blir de inte efter ett tag då tröttare?
Det tror jag inte man har undersökt. Så okay. det vet jag tyvärr inte.
För att jag tycker att det är mycket besvärligare efter ett tag när de har ätit. Det känns som att
men
det känns som att de är höga och det går ur och då är det alltid
det är
en
sovdags.
Jävla... Mm. Va? Jo, det är sovdags, men alltid en jävla... Alltså de är ju inte på gott humör.
Nej, men det är väldigt snabba växlingar med barn. De kan ju gå från ett känsloläge till ett annat på nolltid.
Utan socker.
Mm. Ja.
Jag tror att på mina barn så blir det problem för att när de får massa sötsaker och socker så äter de inte vanlig mat.
Ja.
Såklart. Så då tror jag att det också kanske kan förklara att om man inte får riktig liksom näring i sig, då kanske man tröttar ut sig och blir grinig och så vidare. Ja.
Mina syskonbarn har lärt sig att om de vägrar äta mat och går ifrån bordet så får de sen lite godis och sånt för att de måste få i sig någonting.
Mm.
För jag tänker på det här.
Det förklarar hur familjen Bristav byggde den enormt fantastiska fysik vi ser framför oss just nu.
Jag tänker på det här nästan varje dag, eftersom att jag i min föreställning har som exempel varför, att vår generation suger och att, men det är inte vårt fel, det är 60-70-talisterna, att våra föräldrars fel att vi suger, för vi är konsekvensen av ett beteende. Man kan inte ge en unge socker och sen bli sur på den för att den springer omkring.
Okay.
Och det, varje gång jag tänker så här, det här är ju, har jag läst det, är inte sant. Men jag säger det ändå.
Varför inte bara googla fram ett nytt exempel? Som
därför funkar. Att jag kommer bara på det när jag står på scen och ska säga det. Och sen tänker jag, det här måste jag åtgärda. Och sen nästa dag så står jag där igen och säger det.
Men ja. Vadå, säger du det på scen?
Ja.
Ah, okej. Okay. Ah, det måste du åtgärda.
Men eller så
åtgärder det inte. Jag tänker nu att jag ska. Så att,
men du måste börja orka göra research igen. Du brukade vara väldigt noggrann med det när vi var yngre.
Ja, men jag har inga problem med researchen. Det är bara
jo, det har du. Kosher halal-skämtet också.
Få höra.
Ja, jag pratar om varför att du menar att kosher är olagligt i Sverige.
Ja.
Jo, precis.
Men det, så var det ju inte första skämt. När jag hörde det första gången. Det var jag som sa till dig att det här måste du kolla upp, det stämmer inte.
Jag vet, men det jag gör med research så att jag säger till folk och sen kommer det fram olika judar och berättar för mig vad jag har för fel.
Vilka andra judar stjäl mitt jobb?
Nej, det är bara ingen annan. Det är faktiskt bara, alltså när jag sa olika, då menar jag olika sidor av
det. Det här laget så vet du vad jag kommer säga. Gör din research, varför inte bara.
Ja, jag förstår, men i det här fallet så kommer jag på det varje gång när jag står och säger det. Och nu då, eftersom att du är här, jag vet inte vad det jag fick det ifrån.
Men hur kan du komma ihåg 1000 decimaler på pi, men inte någonting jag sagt till dig minst 1000 gånger?
Därför att jag kommer ihåg viktiga saker.
Ja.
Nej, jag vet inte. Det är tyvärr så. Man minns ofta inte alls så jätteviktiga saker. Det är också som jag undrar ifall ni. Min pappa sa det till mig i hela livet, han sagt, om något är viktigt så kommer man ihåg det.
Men det är ju också så här, det är ju lätt att förstå grejer, men det svåra är ju sen att ändra en uppfattning som man har. Det är det som är kruxet. Om man lär sig pi liksom rätt från början, då är det ju lugnt. Men sen om du skulle få lära dig om, komma på att det var fel och lära dig om, då kommer du få problem.
Ja, jag ska jobba på det. Men jag ska framförallt jobba på att komma ihåg det här när vi går härifrån också. Och innan jag står på en scen igen, framförallt innan vi spelar in det.
Ja, men jag tänker ju att men nu är snart showen slut.
Mm.
Så kan du köra en ny show. Nästa show handlar om att barn inte blir helt hyper av socker.
Den här handlar ju ingenting om det här. Det här är bara en liknelse.
Precis. Ja, men du har ändå turnerat runt nu över hela Sverige och sagt de här grejerna.
Ja, ja.
Ljugit för svenska folket.
Ja, nästan 100 000 människor.
En ursäktsturné där du åker runt och berättar att nej, jag hade fel.
Ja. Nästan 1%
du kommer vara tvungen att ägna en hel föreställning. För Emma har ju just påpekat att det är svårare att lära om om man har lärt fel från början. Så nu kommer du dra ut den här sketna dåliga liknelsen som fungerar för att folk tror att den är sann.
Exakt.
Och det är inte för att du ljuger, det är för att folk har sett barn äta godis.
Exakt.
Ja.
Precis. Så jag kan också göra så som du gör nu, Aron, och bara berättiga att jag använder det för att jag är inte läkare, jag är inte.
Det här är inte
bara
min fördom, det här är allas fördom.
Ja, men
jag bara anspelar.
Ja, men det är inte att sprida den. Det handlar om, det är en liknelse av att någonting får en konsekvens.
Mm.
Att det är inte ungens fel.
Nej.
Men då är det tydligt. Men det är ändå inte ungens fel. Man kan inte ge en unge socker.
Nej, det är ju,
och sen bli sur på det för att springa
föräldrarns tolkning.
Exakt,
då är det ju
det jag menar.
Ja, men
du kan inte bli sur på barnet, det stämmer.
Nej, men jag ska det vara roligt också, Soran. Jag menar, hur gör du om du ska skämta om en kvinnas bröst till exempel? Då måste du göra research, eller hur? Det kan vara roligt. Du måste hitta det roliga i de här situationerna.
Men jag förstår, jag är inte.
Eller så kan du bara liksom sno skämt från Paolo Robertos Instagram.
Mm.
Ja.
Det funkar också.
Ja, det är en succé.
Tydligen.
Ja. Det har gått väldigt bra för Paulos skämtturné.
Det har levt länge.
Ja, han är ute och säljer ut teatrar och konserthus.
Men Emma, du var doktor i
epidemiologi.
Vad betyder det för en som knappt har gått gymnasiet?
Många tänker ju på, ordet epidemi känner många igen. Ja. Många tänker på då smittsamma sjukdomar. Ja. Och det stämmer ju. Så epidemiologer jobbar dels med smittsamma sjukdomar, men det handlar också liksom generellt om sjukdomar i befolkningen, hur de brer ut sig, och också att hitta då olika typer av riskfaktorer. Titta på samband.
Mm.
Oskyddat sex.
Nysa
folk i ansiktet.
Ja, precis. Det är de smittsamma sjukdomarna. Men jag jobbar också mycket inom psykiatrin.
Okay.
Och då liksom...
nu kom han igång här.
ADHD jobbar jag med nu, kollar på ADHD-läkemedel och hur pass säkra de är. Och även har jag några projekt inom schizofreni och så.
Oj, ja, men det är ju right up your alley.
Ja.
Men det är, då pratar du ju ändå om sjukdomar, skulle man säga, diagnoser som har en biologisk grund.
Mm.
Du pratar inte om masshysteri eller sådana saker?
Nej. Hur tänkte du?
Kattar och hundar?
Nej, men till exempel hysterikaepidemin i slutet av 1800-talet, när liksom diagnosen hysterika kom till.
Alltså det är ju intressant. Jag menar, jag tycker ju att vissa av de diagnoser som vi ser idag, lite ADHD men kanske också så här utbrändhet och den typen av diagnoser, så mycket är ju ett samspel mellan en viss psykiatrisk känslighet och den miljö vi faktiskt befinner oss i.
Den kulturella miljön.
Ja, precis. Så jag tycker att det är viktigt att man visst att det finns biologisk basis för mycket av de här symptomen och diagnoserna. Men det handlar ju alltid liksom om ett samspel med miljön.
Mm.
Och så var det ju också med hysteri förr i tiden, att liksom, särskilt då att kanske vissa typer, att det var vanligt bland kvinnor, att man hade inte så mycket utrymme för att, ja, men man hade någon sorts mental, vad heter det?
Blockering?
Eller? Nej, vad heter det? Som man spänner på sig korsett, en mental korsett liksom för kvinnor, och att hysterin var på något sätt.
Man hade ju också en fysisk korsett.
Ja, det hade man ju. Ja, men precis. Men på något sätt så fanns det en väldigt snäv kvinnoroll, så hysterin var ju liksom ett sätt för kvinnor kanske att få liksom utrymme.
Det var ett socialt acceptabelt sätt, ja, precis.
Precis, och det är jag tror att det är lite samma sak med utbrändhet idag, att vi har väldigt hårda krav på oss vad vi ska kunna prestera, men att på något sätt bli utbränd är liksom någon sorts frizon ändå, att man kan liksom få den diagnosen, och då har man plötsligt rätt att
bete sig hur man vill.
Ja, men i alla
men
fall
inte att bli onanerad av en professionell läkare.
Skulle du vilja det?
Nej, men hysterikerna, en del av boten blev ju botad då genom onani.
Jag tänkte väl, jag bara, what in the
world? Var är det var alltså,
det tog en konstig lösningen
på hysterikaproblemet enligt vissa läkare var att de kvinnorna fick komma hem till den, och så fick den där läkaren gnida dem till orgasm.
Och sen var det klart.
Nej, det var en behandling. Man fick ju komma tillbaka vecka efter vecka.
Sen fick de ju tillbaka till läkaren till fråga.
Ja. Leka doktor får en ny innebörd på något sätt. Ja.
Det är där det kommer ifrån, helt enkelt.
Mycket möjligt.
Vad är det, finns det något, kan man svara på den frågan, vad är det senaste i ADHD då? Vad har du att säga till mig?
Har du ADHD?
Ja, jag provar mediciner.
Okay.
Och vi tycker att det verkar gå bra med, relativt bra med Elvanse.
Ja, vad intressant.
Som jag förstått är ganska ny.
Okej.
Eller, när du säger vi tycker, är det
läkaren?
Så det har ingenting med schizofreni att göra.
Fast det kan jag innefatta mig. Jag tänkte att det här går bra.
Jag tänkte precis säga jag
går. Medicinerar du också?
Absolut inte, men Soran gör ju, och det gläder mig att jag känner någon som har tillgång till den typen av medicin, utifall att jag skulle känna mig lite trött och hängig en dag.
Just det. Ja. Nej, alltså det jag tittar på, det är ju typ inte så mycket om de positiva effekterna tyvärr. Men jag kollar på hjärt-kärlsjukdom. Mm-hmm. För att man tror att de här ADHD-medicinerna, många av dem är ju liksom centralstimulerande, och man tror att de kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom. De ökar pulsen till exempel. Och kan,
in i helvete.
Ja, och blodtrycket kan gå upp också, och jag antar att de monitorerar dig.
Ja. Men det har blivit lite bättre, men till en början så, jag är fortfarande ungefär som en av de där är Biggest Loser som går långt.
Ja.
Så är mitt blodtryck.
Går du ner i vikt?
Eller inte blodtryck. Utan, ja,
apropå Biggest Loser.
Ja, alltså jag egentligen är en god kandidat för det.
Men du har lågt blodtryck.
Nej, förlåt, jag menar inte blodtryck. Jag menar puls.
Mm. Ja.
Jag har på vilopuls på 100.
Mm.
Nu har den gått ner lite grann.
Men jag vet inte. Är det högt?
Det är jättehögt.
Det är jättehögt. Mm. Man ska inte ha det.
Nej.
Vad ska man ligga på?
60.
Okay.
Ja, då tränar du ganska bra. Men mellan 60 och 70 i alla fall är ju en god för en i vår ålder i alla fall. Men nu har den kanske gått ner till 90 i alla fall senast.
Så den har gått ner efter du började medicinera?
När jag började medicinera så gick det upp jättemycket till 100.
Jaha, det är inte din vanliga vilopuls. Din vilopuls på medicinen är 100.
Ja.
Mm.
Men nu har den gått ner till kanske 90, eller senast jag kollade den 92 eller något.
Okej. Ja, men då ska jag sluta.
Men också att jag har gått ner, men det är också lite så här att tillbaks till att jag gick upp ganska mycket av depression och antidepressiva och sånt. Så det var ju mera ner till det jag var innan också. Så det är också lite svårt att veta vad som är vad. Men alla, de blir ju oroliga och vill höra om matvanor. Och okay. Då har man berättat om en, speciellt om man är, dels kanske många av oss komiker och inte minst om man är på turné, så låter det alltid oroväckande.
Alltså, ah, ja, just det.
Har du inte ätit idag?
Nej. Jo, jag åt en kebabtallrik 2 på morgonen.
Ja, exakt.
Och det var... Strax efter att jag druckit 14 cider.
Jag brukar käka 2 middagar. Bara.
Ja, precis.
Ingen frukost. Mm. Men du bor ju på hotell.
Ja, det ja men...
Förlåt, hoppar det glapp i de här.
Så. Hörrni, det hände en grej i Stockholm.
Ja, ja. Vi ska väl fråga... Så här ska vi kanske säga. Var var ni? Vad gjorde ni?
Jag satt här på kontoret ute i Frihamnen. Och hade liksom... Det dök upp i någons notification 15... Eller 14.53
hände det.
Så ja. Det var väl 14.55 eller någonting kanske. Så ja, men vi satt här ute och sen liksom, det var en ganska lugn dag, så vi satt bara och följde allting, satt oss och det var nästan hela arbetsdagen stannade upp.
Jag var faktiskt precis där i närheten. Jag hade varit och käkat lunch med en sen lunch med en kompis och så skildes vi åt vid Kungträdgården. Hon skulle upp på en after work på Östermalm och jag skulle till centralstationen och ta tåget till Uppsala där jag bor. Så jag gick förbi faktiskt Åhléns kanske 5 minuter efter. Mm-hmm. Och då var det fullt med folk som stod där och kollade. Det var till och med folk som sprang dit och skulle filma och hålla på. Mm. Min tanke var bara så här, nej, jag drar härifrån.
Var tanken att det var någon slags... Att, kände du, trodde du att det var ett dåd eller en olycka då? Eller fanns det någon sån... information?
Alltså... Nej, det fanns ingenting och de hade inte hunnit spara av eller någonting. Men jag har liksom alltid haft någon känsla på liksom Drottninggatan och just Åhlénshuset. Att liksom, och jag tror att vi alla har gått omkring och tänkt att liksom det kommer hända någon gång. Så att det fanns ju ändå en sån tanke. Sen så är det ju liksom omöjligt.
Det är inte den första man drar till kanske, den tanken man säger att det, ja, men det här måste vara en galning som har kört längs med Drottninggatan.
Man vet ju inte alls vad som har hänt. Liksom. Men jag försökte dra därifrån. Så jag hoppade på tåget, men tåget gick ju aldrig. Nej. Och sen efter då kanske en halvtimme, 40 minuter, så sa de så här, ah, men det här tåget kommer inte gå, det kommer inte gå någon trafik förrän tidigast klockan 5. Så det gick ju upp på Kungsgatan. Vi var några stycken som hade tänkt dela på en taxi då, till Uppsala. Och då kom det folk springandes från Klarabergsviadukten och skriker, spring, de skjuter där borta. Och då började man springa liksom åt Kungsholmen, men då kom det folk springandes därifrån och skriker att de skjuter på Fridhemsplan. Så, och som sagt, jag brukar ju prata mycket om att det är viktigt att tänka kritiskt, men vid ett sånt tillfälle så...
Ja, det är ju omöjligt.
Man frågar inte, vad har du för trovärdig källa
på den? Ja, men det är ingen vänta, stanna innan vi fortsätter springa. Nej. Jag måste bara kolla med Jack Werner om vad han tycker om det här.
Man har väl hellre fel åt det i det läget.
Ja,
man
men precis.
Fel åt det hållet. Nej, men det
är ju,
andra.
Precis, det är ju en adekvat reaktion i ett sånt läge att liksom faktiskt... Mm. Röra på sig.
Det är ju,
och gärna bort från alla folk.
Ja, verkligen. Men jag visste ju inte åt vilket håll jag skulle springa. Så jag blev
between a rock and a hard place.
Så jag blev insläppt på ett ställe där i typ Schibsted-huset. Mm. Så det var liksom bakom låsta dörrar. Liksom, så släppte de in oss där och bjöd på fika och var snälla. Ja. Liksom.
Men hur, det tänker jag att, eller jag har förstått som att vi människor, anledningen till att i princip alla vi, även om det är olika utsträckning, övervärderar risk är för att vi sen historiskt var så där, för att de som tänkte att när det här var något i en buske och så tänkte folk som tänkte det där är säkert en björn och stack, de har överlevt. Mm. Och det var ju typ aldrig en björn. Och de som tänkte att det är nog bara någon fågel eller vad som helst, som det var 99 gånger av 100, de dog till slut när det var en björn.
Nej,
så
att
vi som överdelar risk är kvar och det var funktionellt i de samhällena när det var så. Och nu är det ganska mycket extra stresspåslag och sånt där. Men hur var stämningen där inne när ni är där då? Hur mådde tänkte du? Var det panik eller var det bara chock? Eller var det?
Alltså jag lugnade nog ner mig ganska snabbt där, men, och jag kände mig ganska trygg bakom de dörrarna också. Men sen så är det ju svårt, liksom, man tänker ju liksom på Parisdådet när det verkligen var flera organiserade attentat på olika ställen. Så att det är ju väldigt svårt i ett sånt läge att veta om det är liksom det som händer i Stockholm eller om det bara var liksom den incidenten på Drottninggatan. Men sen så, jag menar, jag tror att jag kände mig ganska lugn då, men sen så var det ju, försökte jag göra någon sorts bedömning om jag skulle stanna kvar där eller om jag skulle försöka dra. Jag ville ju komma hem, ja, såklart. Och sen så var det då några snubbar som skulle åka till Bromma, och då hakade jag på där och så blev jag upplockad av min mamma i vad heter det? Vällingby heter det.
Mm-hmm.
Ja. Som befann sig då i norra Stockholm, så lyckades ta mig ut den vägen. Ja.
Vart var ni då? Ni var ute på vägarna.
Jag låg och sov på ett hotellrum i Växjö.
Ja.
Mm. Jag hade däckat. Vi tryggt. Kom fram till Växjö vid ett. Ja, det var väldigt tryggt faktiskt. Även om det sen var de enda två poliserna i Växjö stod på huvudgatan med automatkarbiner. Men eftersom det inte ens finns romer i Växjö så antar jag att det var rätt lugnt. Jag hade missat väldigt långt, många upprörda samtal, misstänker jag.
Hur långt senare så vaknade du? Alltså vaknade du
en halvtimme efter att det hade skett. Det är fortfarande ingen egentligen visste vad som pågick. Och sen så gick vi iväg och uppträdde som vanligt.
Ja, vi var spelade paddel i Gävle, jag och Magnus. Paddeltennis. Mm. Och sen så när vi gick, ja, mellan två och tre.
Och vad sen, är paddeltennis?
Det är en blandning mellan, om tennis och squash fick ett barn. Mm-hmm. De två sporterna.
Okej, okay, jag slutar fråga nu, för uppenbarligen kommer du inte kunna ge mig en förklaring.
Är det det här slagträt på brännboll som folk som är dåliga på att träffa bollen? Eller?
Ungefär, ja. Du vet tennis?
Ja.
Du vet squash?
En plan. Nej, men typ. Men, och så är det är vägg bakom, så att du får också spela med lite studs, kan man säga. Så det är en blandning mellan tennis och squash som man slår i väggen två stycken. Så att,
ja, det är tennisracket. Det är ingen paddel.
Nej, men det är inte heller riktigt som ett tennisracket. Det är en men ungefär som ett tennisracket, fast det är inte nät, det är gummi.
Nej,
det är stort, fast det är inte
jag glömmer att jag frågade.
Nej, nu ska vi bena ut det här.
Jag ska berätta vad jag gjorde okay. Och reglerna i den sporten jag höll på med.
Alltså jag vet vad squash är, jag vet bara inte reglerna i squash.
Nej, just det. Nej, men så då, och då på väg ut till bilen så får Magnus samtal från...
Sa du vart ni var?
I Gävle. Och då får Magnus samtal från då våran producent Helena som var där. Inte alltså där, men hon var också samma sak på stan runt här där omkring vid Norrmalmstorget. Och det var så här, ja, det här verkar ha hänt, och vad sa det har hänt, och så kollade jag telefonen samtidigt, och det var det så pushnat, det var gått några minuter bara. Sen var det bara att följa med henne, sen åkte vi till rummet, så var det så här, vad fan ska vi göra, vi får
det är bara sätta sig och kolla.
Jo, men också, vi visste inte vad vi skulle göra, så vi hade gig på kvällen i Falun. Och fråga dig sen hur ni om det fanns något resonemang överhuvudtaget från er sida eller, och hur tankarna gick, men från vår del så var det först var det bara, det var ju bara, och det var hela kvällen ringa, sms, och man fick också svara på folk om de är okej och folk är säkerhet och allt sånt där, och hur det var, och har ju vänner och familj som sitter i kontorsbyggnader precis runt hörnet och ser inte kanske ut på den gatan, men på runt hörnet och inlåsta, får inte gå ut och allt vad det är liksom. Och sen alla rykten och allt sånt där, och så ska man bestämma sen vad ska vi göra ikväll, kan vi uppträda eller inte. Och
varför skulle ni inte kunna uppträda?
Ja, därför att beroende på hur stor nationell tragedi det här kan komma att bli, vad vi visste inte att alla vi kände var i säkerhet, hur vi själva känner inför att gå upp och vara roliga, men framförallt också publiken, vill folk ens, hur kommer det vara att gå och skratta och göra som är liksom något, kanske inte det man känner för just då. Framförallt så när vi var tvungna att fatta beslutet, för det var några timmar innan, det tar lite över en timme att åka till Falun, och tekniken ska vara på plats och allt sånt där. Och då när vi fattar beslutet, då kommer det alla notiserna och från DN och Aftonbladet att det är skottlossning på Fridens plan, skottlossning vid Hötorget. Och då var det så här, då var också tankarna, är det antingen som Paris eller Breivik, att det här var ett.
Precis.
Och sen så nu blir det mycket värre. Och just också, du vet, att han, det verkar inte vara, den som har gjort det var inte på kvar liksom. Han tänkte att åka och göra något annat, så så kommer det vara så under tiden att vi kör kanske, och dels att de har skottlossningarna, så visar det sig att det är massa som blir ihjälskjutna och det är fullständigt kaos, och att under tiden vi kör så händer det fler grejer, så folk ser i sin telefon att det bara, mm, vet, det skulle liksom inte kanske gå att genomföra, eller så skulle det bli fel. Så det, jag tycker det var väldigt svårt, vi var verkligen inte överens, och sen så var det också var,
men livet är ju en ändlös räcka av sorg.
Mm. Så, inte för alla.
Så glädje måste väl alltid komma först. Och sen är det väl så att livet måste ju gå vidare efter en katastrof. Då behöver väl folk skratta extra mycket liksom.
Ja, precis, men det här handlar ju om mitt, om det var mitt under en katastrof, ja. Och det är ju, handlar ju om huruvida det är möjligt. Vi diskuterade ju inte om vi skulle lägga ner turnén eller om vi skulle sluta arbeta, utan det var ju bara ifall det gick att...
Just för en kväll.
Men för oss och för det. Och det var nog också, det var påverkat av flera faktorer. Alltså att vi, vår producent är i det och är ju liksom oerhört väldigt berörd av det, och också väldigt rädd, och folk skriker om skottlossningar och i panik och sånt. Så det var mycket man inte... Det var ju mycket som var ju ovisshet. Hade vi fattat beslutet en timme senare, då hade vi nog fattat beslutet att
köra.
Men då hade informationen gått ut då via turistbyrån och i tidningen och sånt där. Att, så då var det så, då kan vi inte göra det, för då är det folk som inte har kommit hit nu. Mm. Men vi åkte dit för att berätta för folk på plats. Så att de inte bara möttes av en skylt, och om de ville liksom säga eller bolla vad som helst och berätta hur vi, ja, varför och hur. Och, men det var inte helt lätt. Det var inte,
hur tror folk det?
Nej, alla var förstående. Folk var, jag skulle säga att de var... En del var, de var besvikna, för lite förvånade och väldigt förstående, framförallt förstående. De flesta sa det också, men det känns jättekonstigt att komma hit och skratta, så vi har typ stängt av bara för vissa, så vi har stängt av, vissa sa det kändes konstigt, vissa sa om vi tänkte om det är några som kan prata om det, så är det ni, alltså att vi skulle prata om det.
För det var lite det jag kände, jag blev faktiskt lite besviken när jag såg att ni sa in, för jag tänkte att det är ju fan just nu det, ni behövs, men då hade jag inte alla era tankar.
Nej, men det var också beslutfattades liksom mitt under. Men alltså, visst, jag kör, men mest så var det, i slutändan var det hellre att det råkar bli fel åt det här hållet, ja, än åt det andra. Att ja, man kör, och sen så
och bara, blir det bara kaos.
Och så fortsätter, och så är det rapporter om barn som blir skjutna, den här blir det här, och det bara är liksom grej efter grej. Och att det var något orkestrerat, och i liksom sju gallerier i Stockholm, så och så ska vi stå och prata om och skoja om något annat och skratta, att det skulle liksom bara varit en sån krock, så det skulle inte varit genomförbart, och det skulle känts, ja, det kändes helt enkelt när vi fattade beslutet inte helt 100% åt något håll, men vi har också, vi kommer att göra många vad jag vill att det skulle liksom, hoppas att vi kommer tillbaka, så vi ska verkligen försöka att, för turnén är snart slut, men vi ska göra allt vi kan för att det ska bli en...
Så jag förstår resonemanget, men jag tycker man kan väl vänta några timmar innan man bestämmer sig.
Och sen, ja, men det att man måste få
men jag ändå, när jag var liten, inte. Jag bodde ju i Israel när jag var liten, och där var det ju bomblarm varje vecka var det någonting. Mm. Och i vissa fall så var det på riktigt. Och det man lär sig väldigt fort är att det är som att bo i ett område med naturkatastrofer, alltså jordbävningar, eller alltså livet måste gå vidare. Du så fort som möjligt kollar att om du känner dig okej. Och sen så fortsätter du med det du ska göra.
Visst är det så.
Men
det var just det att vi hade inte möjligheten att vänta några timmar, utan beslutet var tvunget att fattas
för att få ut till tidningar och sånt. Att...
Ja, men det var flera faktorer. Det var med tekniken att göra på plats, ja. Alltså, och turistbyrån stänger, och de får samtal och folk undrar och sånt där. Så att folk åker ganska långt ifrån när man ute i landet. Ja. Och sånt där. Så att det var. Men jag har inte heller, jag har ingen stark så här att försvara beslutet eller tycka att det var helt rätt, eller det var, utan det var där och då. Med den infon som fanns, så jag tycker att det var okej. Men framförallt jag är glad att folk är förstående, och jag hellre att någon hade blivit upprörd åt det här hållet på det här beslutet än över det andra. i situationen. Men det är klart det måste få, alltså dagen efter så stod vi på scen och skämtade i bollen, så det var fantastiskt. Det var, blev ja, nästan ännu starkare liksom.
Men Emma, du sa en intressant grej, att så här, att man, att kanske alla har gått och tänkt på att men det här kan hända i Sverige.
Och jag, eller vi har väl nästan väntat på,
ja,
att det ska,
men,
hända.
Men det är så jag känner också, att jag har aldrig in, liksom alltid känt att men det kan hända. Men det verkar vara väldigt många på där ute som så här, nej, det här ska vara helt omöjligt att hända i Sverige. Men jag trodde ju att vi alla var överens om att det, så är det. Så
jag menar, vi har ju ett öppet samhälle, och just den här typen av dåd. Alltså jag menar, jag vet inte, jag slogs ju nästan av tanken liksom att oj, sånt här skulle kunna hända varje dag.
Mm.
Vem som vill kan liksom ta en bil och meja ner folk, exakt, på gatan. Liksom, allting bygger ju på att nästan alla människor vill inte göra varandra illa, och det tycker jag man också liksom kunde se. Nu kanske det låter liksom töntigt att man ska börja framhäva sådana saker, men jag tyckte det blev väldigt uppenbart liksom. Jag blev hjälpt av människor som jag aldrig har träffat förut, och liksom att man också slås av hur mycket människor faktiskt inte vill skada varandra utan snarare hjälpa och så vidare. Och jag menar, vi kan ju inte bygga ett samhälle där vi har liksom absolut kontroll över vad alla människor gör.
Nej, precis.
Utan vi måste ha ett fritt samhälle. Och jag menar, tyvärr så är det här liksom bieffekten av ett fritt samhälle.
Mm.
Det är ju som du säger, alltså man kan inte hindra. Alltså målet måste ju vara att det kan inte vara att ingen kan attackera. För ingen kniv var vass, ingen kan ha fordon. Eller alltså, utan målet måste ju vara att ingen, så få som ska vilja attackera det. Det kommer alltid finnas de som
vill. Och där kunde man ju gjort saker tidigare, antagligen.
Verkligen. Dels det, men också för jag vill bara angående med det Petter sa, och fråga dig också kanske, Aron, med är det uppfattningen att folk, att det är många som tänker att hur kunde det här hända? För jag upplever att det som Emma säger, att de flesta tänker...
Men sen tror jag många försöker liksom plocka poäng på den här händelsen också. Det finns ju liksom så här missnöjesentreprenörer överallt som liksom bara vill basha på polisen och samhället och så vidare. Och
polisen har jag sett väldigt lite mot. Däremot ledande politiker har ju fört en politik under väldigt lång tid där de har helt enkelt ljugit om saker eller bara undanhållit fakta. Och när det kommer till just islam, som är, alltså oavsett vilka underliggande andra sociala strukturer som bidrar till missnöje eller att eller sinnessjukdom eller vad det nu kan vara, som finns ett ideologiskt system på plats som erbjuder den här typen av människor eller den här typen av missnöje ett utrymme, ett utlopp, då bör ju den ideologiska strukturen adresseras på något sätt. Men det har ju vi i Sverige undvikit att göra väldigt länge. Islam är ju satt på undantag. Och det har ju gjort att väljare som faktiskt ser det här hotet drivs in i armarna på ytterlighetspartier som är de enda som uttalar sig i de här frågorna. Och det har jag inte sett någon förändring på hittills från svensk offentlighet överhuvudtaget.
Jag tror att
det är väl Alice Bah Kuhnkes ansvarsområde det här.
Nej, jag tror inte det längre. Jag tror de har faktiskt
alltså överlämningen är väl inte genomförd.
Okay.
Nej, men hon har inte kvar området.
Ja, hon frånsade sig det, men hon skulle hitta en ersättare. Det är väl inte gjort, eller?
Hon ska inte, de ska.
Lägga det på ett annat departement.
Ja, men hon har inte det längre, men hur som helst.
Men har man kommit fram till att det finns ett religiöst motiv i det här fallet?
Alltså, i det här fallet...
Jag säger inte att du inte har fel, eller jag säger inte att du har fel, att man liksom skulle kunna hantera vissa av de här frågorna bättre, men just i det här fallet vet jag att det finns ett religiöst motiv.
Det man vet är att han har varit övervakad tidigare av säkerhetstjänster, därför att han har uttryckt sympatier med jihadistisk islamism.
Okay.
Ja, eller han misstänks väl, alltså hittills inte jättemycket som är bekräftat, men de har bekräftat, han har spridit video där han sympatiserar med IS och har gillat någon bild, blodig bild efter Boston. Mm. De första uppgifterna just nu som kommer ifrån med en nävesalt Aftonbladet, men att de, ja, han har döda otrogna och så vidare. Men jag tror att man, problemet blir att det erbjuds den här lösningen för människor inom islam. Det är ju sant, men jag tror att man behöver göra, det är inte så att du inte har gjort det, men jag tror att det är viktigt att göra distinktionen för människor att det inte handlar om att det är islam. Islam är...
Jo, men det har absolut med islam att göra.
Ja, jag sa inte...
Kan också handla om att det är liksom galna människor som vill göra andra andra illa som samlas.
Ta det lugnt. Nu höjer du rösten direkt. Gör inte det.
Jag är helt med, men det här är för viktigt för att du ska avbryta mig när jag pratar här. Så jag pratar klart, ska du få säga. Och jag menar inte att det inte har med islam att göra. Tvärtom säger jag, det har verkligen med islam att göra. Och det är någonting som man måste... Det här är inom, och därför jag har sagt också när folk pratar om att IS, att de är inga riktiga muslimer och allt sånt där. Det är inte sant. De är absolut muslimer. Man kan, det är så de håller på och berättar vilka som är och inte är riktiga muslimer. Islam, och det jag menar med islam, precis som väldigt mycket annat, nationalism eller vad som helst, kan vara, det kan vara gott, det kan vara fint, det kan vara meningslöst, det kan vara jätteont. I det finns den möjligheten, och det finns ju en miljö och en kultur inom islam som är en stor extremistisk miljö som plocka på det här och liksom sprider det vidare, och den plattformen behöver man agera på, och från början och från kärnan.
Och kärnan är i det här fallet Koranen. Det är den IS utgår ifrån. De utgår också de utgår från Koranen och de utgår från haditerna.
Nej.
Jo, det gör de. Det är så här att jag som jude är påbjuden av Gud i Gamla testamentet att döda alla amalkiter. Så fort jag ser en amalkit så ska jag slå ihjäl den. Det är en välsignelse att göra det.
Mm.
Det finns inga amalkiter kvar, och jag är inte religiös, så jag kommer aldrig behöva leva upp till det påbudet. Men det finns där, det går inte att undvika, det står i boken. Precis som det står i Koranen att islam ska spridas med våld, att judar ska dödas på plats.
Och det står i Koranen att de dödar människor, så är det
står också och, där, absolut.
Att exfolia kommer in genom en kamel med ett nålsögon kommer in i himlen.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ja, absolut. Allt det där finns i de flesta av våra religiösa urkunder. Men bemöter man inte det, om man liksom undviker att se att det finns där, det är därifrån det hämtar sitt rättfärdigande, då kommer du aldrig kunna bemöta det.
Men Aron, det jag menar att det är inte, ja, det står i Koranen, men det här är ju precis som alla de här diktaturerna som använder, då, i det här fallet har det varit islam, i många fall är det också nationalism, Erdogans fall, både och, för att berättiga sitt påtvingande av livsstil på andra människor, antingen genom död eller våld eller vad som helst. Och det är ju en... Så för jättemånga i IS, för hur mycket dokumentation på det som helst. Folk köper islam för dummies när de åker ner. De knarkar. Alltså de gör jättemånga saker där de inte... Det är inte så att de själva bokstavligt följer Koranen. Det är inte Koranen i sig som styr. Jag gillar inte på något sätt Koranen. Men jag menar bara att eftersom att man ska se... Det är inte, de ljuger om att det är Koranen som styr. De gör det när det passar dem. Så då ska du göra så här. Kvinnor ska vara så här. För det står här. Men något annat som står. Men de behöver ju ta knark för att kunna genomföra.
Det finns vissa distinktioner man kan göra ändå. Och det är till exempel om du ska jämföra nazism och IS. Nazisterna skröt aldrig om sina förintelseläger. IS skryter om sina folkmord. Mm. De dokumenterar dem, de visar upp dem. Det är en väsensskillnad faktiskt. Skulle jag säga. Nej, jag skulle säga att det är en väsensskillnad. Och jag är ändå jude. Så ateistisk men ändå. Sen när det kommer till religiösa urkunder, om vi ska jämföra de tre monoteistiska religionerna och deras eventuella blodtörst. Kristendomen kommer ju undan lite, även om de har Gamla testamentet medsläpandes för att de har den här vända andra kinden till, som är en helt värdelös policy i en våldsam värld. Men ändå, den är inte så krigisk. Islam har en krigisk religion. Gamla testamentet är utan tvekan ett av de blodigaste dokument som någonsin har författats. Men det finns stor skillnad här emellan, därför att Koranen är Guds ord. Och de andra är inte det, utan de är vittnesmål. Och det betyder att de här är mindre heliga än det tredje alternativet, Koranen. Och då blir det problem i hur man tolkar och hur man förhåller sig till urkunden.
Fast samtidigt så är det bara att säga att de allra flesta muslimer i världen tolkar det och vill inte mördar inte andra. Och
jag har inte sagt det.
Nej. Jag menar bara så att det går ju att följa även en supersopig extrem skrift om man tolkar den så.
Tror att det är det. Man måste liksom ha ett sekulärt förhållningssätt till sina religiösa urkunder.
Men, alltså, men så här, nej, men folk som är religiösa också, som jag behöver min släkt i Kurdistan liksom. Men däremot så är de... Det som jag hoppas på, det ska kunna leda till det, alltså källan, för det är så, Uzbekistan, har vi visst, och det var, och nu misstänks den här 17-åringen gripen i Oslo med någon
bomb
rätt, ja precis, verkar vara ganska sopigt jordbomb.
Just det, har vi fått reda på om det var någon bomb i lastbilen.
Det var också riktigt. Det fanns, man vet att det fanns saker för att åstadkomma mer skada och kanske genom en bomb, men han hade inte, vad det verkar, lyckats genomföra det. Så här, kanske försökt och misslyckats eller någonting. Men det var en rysk medborgare. Det kan visa sig att det var, alltså en rysk, men har varit tjechen eller någon annan från något annat land. Mm. Där de inte tillåts ha medborgarskap som Ryssland har. Och då får ju också en annan som blir mer och mer aktuell, därför att efter de här Bostonbombarna, det försvann ju ganska mycket i media efter ett tag när det inte passade in i, tror jag, alltså bilden av vad det är för typ av muslimer, alltså om det är från Uzbekistan och Tjechenien och det, så är det en typ av hur man ser på det, och om det är från, kommer en flyktingvåg från Syrien direkt liksom. För nu säger det första är att han ska ha sagt att sluta bomba mitt land. Mm. Och då är det Syrien. Man kan inte bara claima Syrien, din uzbek.
Fast.
Men så jag tror att det, man måste, då hoppas man går till källan. Och det är alltså att det är grogrunden.
Nu
att
du är inte riktigt ärlig. För om det här är en islamistisk fundamentalist, då anser han att umman är hans land. Det vill säga allt territorium som någon gång har varit under muslimskt herravälde.
Mm.
Det är det han menar.
Nej, jag är helt med
när
på det.
När det kommer i de här jihadistiska rörelserna, både talibanrörelsen i Afghanistan, den har dragit till sig enormt mycket krigare från just forna sovjetrepubliker i Centralasien.
Ja, verkligen.
Så de har en krigshärdad befolkning som är glada i hågen och gillar att mörda.
Men glada, de är oerhört oglada i hågen, men de älskar att mörda.
Man behöver inte utföra sitt jobb med leendet upp och ner, svaran. Man kan försöka...
Jag förstår, man kan ha positiv inställning till det. Men så, det jag menar, det är på plats. Alltså lös det. Hur kan det vara så att den här terrorsekten har en, och det vi pratade om tidigare också, har en frontlinje. Det här är unheard of. När det är Al-Qaida, de gömmer sig i berg. De får leva bland sand och sten. Och här är de, alltså hundratals mil, en frontlinje. Där är de, där hänger deras flagga. Här är de andra. Det är två sidor. De skulle kunna inte finnas, inte. Men, och du kan aldrig hindra från att en person här eller 10 personer här liksom. Men som organisation, de har enorma resurser, både pengar, arsenal, medialt i sina kanaler. Det här kan man stänga ner om man vill. Men det tillåts inte av ett par länder. Och det är Ryssland, det är, men framförallt Turkiet, och det är Saudiarabien. Allra mest egentligen Turkiet i praktiken. Och
för de köper också olja av IS.
Har de gjort just nu,
finansierar ju verksamheten.
Ja, det har de gjort. De har sett till, alltså de har nästan alla turkiska, alltså, i sina pass har en turkisk stämpel. De har åkt igenom Turkiet, de har vårdat dem, skickat dem tillbaks. Det finns hur mycket exempel som helst. Och alltså nu till exempel, så samma dag eller dagen innan, så gick de ut så att de ska gå in i Syrien och i Irak och bekämpa för att bestrida terrororganisationer. Ja, vad bra, de ska gå på IS. Nej, de ska gå på de som går på IS. Kurderna.
Ja.
De som bekämpar IS, de bekämpar Turkiet. Och vad är vi? Vi är 700 miljoner per år till Turkiet. för att de inte ska skicka hit fler flyktingar bara.
Och inte bara att vi ger dem 700 miljoner. Vi har också haft en väldigt högt antal människor som har åkt och stridit för IS. Och när de har kommit hit har de fått vård och omvårdnad och allting har varit bra. Tack vare Mona Sahlin och Alice Bakunke och så vidare och så vidare.
Nej, du ska inte så, förenkla Aron.
Nej, jag förenklar inte alls. Men Sverige var under många år en garnisonsstad åt IS. Mm.
På tal om oärligen då. För annars måste du också säga att de folk också fängslas och döms till fängelse.
Sen
vad då?
Sen när? När fick vi den lagstiftningen på plats? Tänk efter nu noggrant, för det var förra våren som det blev olagligt med terrorresor. Innan dess så har många ledande politiker i Sverige motsatt sig lagstiftning på det området. Mm. Mehmet Kaplan var en av de mer ihärdiga, vill jag minnas.
Mm, absolut.
Ja. Men, så det är inte så att det saknas spår.
Men i Sverige, men det är också, det är inte så att alla som åker, för den bilden är förenklad. Det är den här populistiska så här, kom hit alla som men har varit med terrorister.
Du har gett det på mig. Jag har inte sagt någonting annat än så här. Sverige har effektivt de facto agerat som garnisonstad åt IS. Vi har mer än 300 som har åkt iväg och stridit. Vi har folk som har kommit tillbaks. De har inte straffats. De har inte lagförts. Det är väl dokumenterat. Det beror på den rådande politiken. Och det är inget snack om den saken. Jag förstår inte varför man skulle motsätta sig det här. De som är ansvariga, de inte bara erkänner inte sitt ansvar, de vägrar dessutom fortsatt att ta det.
Och där rundar vi av dagens religionssnack med Aron och Soran.
Det var konstigt av dig, för normalt så brukar man kanske ge någon annan också ett sista ord.
Innan det orkar inte med. Nej. Emma, du har ju barn. Ja. Hur har du förklarat det här? Har de frågat om det som hände i fredags?
Nej, jag förklarade lite varför jag var sen hem.
De är så små.
Och jag vet inte om jag vill vara så proaktiv.
Nej.
De är 7 och 5.
Okej, okay. Ja, men 7-åringen då borde ändå höra i skolan grejer.
Det kanske kommer. Ja. Hon har liksom, nu är det påsklov också.
Ja, just det.
Så, ja, vi får se. Men det blir en utmaning att förklara. Liksom.
Mm.
Sen så, vi bor ju i Uppsala, så jag känner mig ju ganska lugn. Jag tror att det är värre om man har liksom dem i
barn
Stockholms innerstad eller något sånt.
Barn som kanske inte kommer hem i fredags, just av den anledningen.
Men jag tror att man på något sätt hanterar sådana här saker. Alltså, ja, det är väldigt svårt att höra att det är ett barn som har blivit drabbat i en sån här situation, tycker jag. Jag vet inte varför det är värre. Men, ja.
Ingen som skriver om hunden.
För att barn alltid anses vara oskyldiga.
Ja, det är ju så.
Och de har högre skyddsvärde av den anledningen.
Ja, precis. Kanske inte om man är republikan, då kanske det är fostret som är heligast.
om man är eller kort på det sättet.
Det är samma logik bakom att det
jag
potentiellt
tror det också.
Precis, alltså det är ingen skillnad på logiken. Alltså att rättfärdiga motstånd mot abort är exakt samma logik som att tycka att det är extra fel att ett barn blir överfört.
Precis, men då börjar det liksom, då börjar helheten redan vid liksom reproduktionen.
Zygot.
Har du sett Louis C.K. senaste special?
Jag har inte hunnit se någonting annat för nyheter.
Han har ju hans
för trovärdigheten skulle ska man behöva bry sig om barnet även efter att det är fött också.
Jo, men det är ju där det brister lite i många fall när det kommer till.
Men,
det är liksom, för republikaner är ju verkligen ju äldre du blir desto mindre du är värd.
Men ofta så stämmer ju det. De flesta människor blir ju faktiskt värdelösa, mer och mer värdelösa ju längre de lever. För de får chansen.
Fast måste det. Det är ju någon slags bell curve ändå.
Ja, det måste vara.
Men angående det så tidigt att folk ställer upp för varandra och allt sånt där. Alltså, jag måste säga att jag tycker ändå att jag är imponerad över samhällets överlag beredskap inom en sån här första 24 timmar liksom, av sån här, dels polisiärt och alla där runt omkring och sånt där, hur snabbt man, alltså, när han är ute i Märsta och går runt och fucking erkänner för folk oerhört, vad ska jag säga,
vårt mastermind,
så oerhört tacksam över att han lever. Så jävla trött på att de ska få ta fega enkla utvägar och bara dö.
Ja, men mycket tyder ju på att han hade planerat
och dö.
Ja, han hade en bomb
och
han klagade också, tror jag, på något IS-forum att han hade misslyckats med attacken. Han såg den som ett misslyckande liksom. Och det förstår man ju. Han hade ju hoppats vara liksom i en himmel i en grön fågelkropp omringad av 72 eviga oskulder vid det här laget.
Eller russin.
Så, ja.
Men han, hur som helst så och att, alltså i det läget av polisen att lokalisera, de har extra personal där ute
i liksom norr om Stockholm, norra Stockholm, för att de vet att, misstänker att han rör sig där. Att bara kolla på övervakningskameror, det som man har tillgängligt. Vi är inte som London, att vi har liksom alltihopa, och kunna urskilja vad som är vad, och att spärra av rykten om skottlossning, att det liksom inte ingenting som förvärras. Och på presskonferenserna hela tiden, de var så jävla sakliga. Och det är också då motsatsen. De hög, bra beredskap från i princip alla, inte minst polisen. Mm. Sämst beredskap, journalistiken.
Mm, det är intressant.
Alltså, det är så genant, för vi har gjort det här några gånger. Och jag tycker inte, jag såg Thomas Mattsson, Expressens chefredaktör, sitta och bara, man får räkna med fel, bara berättiga deras jävla... Alltså det är så intellektuellt haveri. Att säga att man missar, man felar. Vi är alla människor, det är en sak. Och det kan vara till och med system som inte är bra. Säg bara, att det var fel, vi hoppas att vi kunna göra bättre. Är man får räkna med. Nej, jag ska inte behöva räkna med att DN går ut och berättar att här är ett rykt. Varför ska du berätta det ryktet? Jag får ju också massa sms. Jag har kompis sitter ovanför gallerian och jobbar. Får sms från folk som bara, nu skjuts det in i gallerian. Mm. Och jag är inte journalist ens en gång. Och visst, man kanske känner ett sug av att berätta. Hörrni, nu har jag hört det här. Men man gör inte det för att man vet att man har ett ansvar och att det blir värre. Och att man vet inte om det är så. Man kan inte bara sprida
saker. Senaste åren har jag varit så osäker på DNs rapportering överlag. Så jag tar alla nyhetsflash från dem som garanterat att det inte händer.
Ja, men jag förstår det. Jag förstår det. Men det är liksom en, alla de här tidningarna. Och, men en som jag säger, jag blev helt... Och man lyssnar på presskonferensen. Polisen säger bara händelse eller det som har skett hela tiden. Ja. Alltså till en början, nu var det ju det och allting tydde på det. Men jag har hört polisen säga så här, den här händelsen, vi kan inte utesluta att det är terroristbrott. Statsministern, det här är ett terrordåd.
Ja, det första.
Dude, really?
Allting pekar på att det här är
terror. Jag känner när han står och så här...
Fast han vet ju att han skulle få jävla mycket skit om han inte sa det.
Nej, men sen tänker jag också att det är så här att
jag råkar ju säga händelse någon gång. Då vart ju folk lackar på mig.
Ja, angående vilken händelse?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad det var, men det var något misstänkt här och då. Då kallar jag det för händelse initialt. Ja,
men det som
jag tror Stefan var mest besviken. Han var ju på väg till Göteborg. Han såg framför sig en god räkmacka liksom.
Nej, men jag tror att sen får man också vara...
Det är ju som alla rasister som öppnade champagnen innan de visste att det var Breivik på Utöja. Liksom.
Mm.
Tidigt. Mm. Vänta.
Det är också mycket möjligt att han har annan information än vad vi har från Säpo, så att han kan veta det. Men okej, han är statsminister. Han har sin roll och sånt där. Men när liksom, de säger det här, och så journalisterna, när de säger här, vi söker efter den här personen. Är det misstänkt? Nej, det här är en person vi vill komma i kontakt med.
Mm.
Var det han som körde? Vi vill att den här personen ska kontakta oss antingen själv eller om någon annan kan komma i kontakt med. Det är bara så de säger. Misstänkte gärningsmannen. Alltså, nu var det ju sen det, men det är inte ni, vad fan, jag hör ju presskonferensen och sen så direkt efter när ni ska sammanfatta vad ni har hört så säger ni något annat än vad de precis har sagt. Och den här, alltså SVT var värst. Det kanske för att jag kollade på SVT.
Hon, Kerstin Holm. Så du henne?
Alltså jag höll
aldrig med, jag, hela mitt liv.
Du var ju mitt inne i det, så jag satt ju inte...
Var det hon som var reporter på stan?
Ja, ja, okay. Som stod på Drottninggatan
aldrig
hela dagen.
Aldrig i hela mitt liv tror jag att jag har kokat så framför en tv. Nu är minnet väldigt selektivt här och väldigt kort. Men
hon hade väldigt många intressanta kommentarer.
Jag
Förtydliganden. Vill du prata med mig? Jag vill inte prata med dig. Han vill inte prata med mig.
Jag blev ju kidnappad av Expressen igår, kände jag.
Just det, du berättade innan Soran Aron kom. Soran, nu när du hoppar på Mattsson här, hoppar du indirekt på Emma.
Och så flyttade du till Aftonbladet där de låste in dig.
Nej, men det var Schibsted huset jag var faktiskt. Så jag är inte skyldig dem något. Men jag var ju med i Nyhetsmorgon igår och pratade lite om typ ryktesspridning och sociala medier och hur man bör agera som individ. Och det var liksom rubriken på samtalet. Men sen så satt jag i soffan bredvid Thomas Mattsson. Och när Expressen delade då det klippet, då stod det att vi hade diskuterat varför
seriösa
media behövs i krissituationer. Och det var ju inte det.
Nej, jag förstår.
Det var i alla fall inte det jag sa.
Nej.
Jag pratade ju snarare om liksom att jag faktiskt försökte söka information och just de här ryktena var ju det jag stötte på när jag försökte, för jag går ju inte till Facebook och försöker ta reda på en säker väg hem. För jag förstår ju att där sprids det rykten. Mm. Men när jag går till andra typer av medier, då förväntar jag mig ju att inte stöta på samma typer av,
ja, men alltså, det är det som är grejen. Vill de här gamla institutionerna kallas för seriösa medier och riktig media i fortsättningen, då får de ju faktiskt uppträda som sådan.
De man hade ju inte... liksom en unik möjlighet här att särskilja sig från sociala medier och ryktesspridning. Och det kan inte jag säga att jag tyckte att de...
Och den här diskussionen har ju varit vid både...
Jo, i den mån att de faktiskt gick flera steg längre än många sociala
medier. Ja, men i så fall. Och sen så tycker jag att de nu så här i efterhand säger att på sociala medier, där delas det bilder på döda barn. Så att det, då har de ryggen fri, för att de har i alla fall inte delat liksom bilder på offren.
Nej.
Men jag tycker liksom på sociala medier, då tyckte jag att jag fick nästan bättre information. Ja, men också just folk som det här Open Stockholm, folk som erbjöd kurs och hjälp.
Jag tror också det beror lite på vilka man följer, men i min feed så var ryktesspridningen väldigt låg och god ton, eller liksom bara förmedlade ren och skär fakta.
Ja, jag håller med, och de i alla fall initialt, de få som liksom först med att på något sätt försöka vad var det jag sa, liknande grejer, medan liksom det ligger döda barn och människor så alltså unisont, det spelar ingen roll, jag följer liksom en väldigt bred, om man säger, på politisk skala från alla möjliga håll. Det var liksom ingen, är ni dumma i huvudet eller liksom? Mm. Så det var, jag tycker,
många blev sura på mig när jag skämtade om Schifferts statusuppdatering faktiskt. Så var det.
Ja, precis.
Men det var också för att du påpekade någonting som han själv påpekade i hans statusuppdatering.
Nej, det var inte därför folk var sura på honom. Folk var sura på
honom. Folk var sura för de tyckte det var väldigt konfrontativt. Men
faktum är att det var läge.
Mitt sätt, ja, nej, de tyckte inte det var läge, men andra människor dikterar inte hur jag hanterar trauma och sorg. Jag är komiker i själ och hjärta. Jag hanterar svåra situationer med humor och sen fortsätter jag göra mitt jobb.
Just det,
vilket är att göra humor. Så för mig var det liksom inte något konstigt det, utan det finns människor som inte är kapabla att gråta och som kanske inte får ut lika mycket av att skrika ut sin empati med offren trots att de inte är i närheten eller känner någon som gick bort. Och de människorna kanske vill skämta, de kanske vill skratta, och då ska de få göra det. Sen finns det ju givetvis olika sätt att göra det på.
Nej, jag bara förklarar varför folk var upprörda på dig. Säg till din tes. För Petter sa att det var för att du påpekade något fel, och sa nej, folk var upprörda. Nej, då sa jag som du stärkte det du sa, att anledningen till att folk blev upprörda för att du skämtade var för att de tycker att det finns ett sätt att hantera sorg på. Och du gillade inte hur du hanterade
sorg. Och jag har problem med deras sätt att hantera sorg också, men jag går inte in och skriver det under deras statusuppdatering.
Nej, förstår du. Men
i de flesta fall har jag inget problem med hur människor hanterar sorg. Vissa människor, mindre bra.
Men jag tänker också med den här journalistiken att ett något som jag tycker är ett jätteproblem, men också så att jag ska säga att de har haft chans. Vi tränade ju Breivik, det har hänt saker när, och de har fått kritik. Även när det var han, de letade efter han som de fångade i Boden. Så var det ju så här, hur,
just det.
Vad är det här för rapportering? Och SVT hade så här, vi har med SVT Umeå, vet ni någonting? De bara, alltså det är 30 mil 50 mil bort, nej vi ser ingenting härifrån, vad fan snackar ni om liksom? Det var så mycket som så oerhört pinsamt, eller du vet när de i Breivik du pratar om islamism innan de vet vad det gäller och så vidare, och så bara, lär er då, nej det blir värre, ni ska inte skriva, det stod rykte, varför berättar ni rykten? Det är väl inte ett jobb. Och en annan sak som jag tycker är väldigt problematiskt är att de trycker upp mikrofoner i ansiktet på människor som inte är medietränade.
Alltså, och som kanske befinner sig i chock.
Som befinner sig i chock. Som får man göra, bara om en random, jag hörde någon på radion, jag hörde liksom inte hela här, men så det jag hörde var hon bara, nu är det viktigt, glad. Nu är det viktigt att vi går hem och äter en god middag.
Alltså det kan finnas poäng
under,
och rapportera rykten, men då som rykten. Alltså,
nej, det
just nu så är det falska rykten som säger att det skjuts på Fridhemsplan.
Ja, alltså det jag skulle vilja veta, eller vilja ha, som jag tror att de gjorde också i Sveriges Radio, att de faktiskt sitter och dementerar de rykten som sprids. Det är ju den typen av, det är ju en fantastisk
Men problemet är att man kan ju inte dementera saker förrän man vet att det inte är. Och när någon, när det en sprider det, ryktet går ju så mycket snabbare än någon ska dementera det. Men just de här, i chock så ska folk behöva liksom stå och säga, och sen såg jag när det var så här en eller två dagar efteråt när folk lägger ner blommor och säger de där, vad tänker du på, hur känner du nu, ja vad tänker du, och så är det någon som börjar bara berätta detaljer om den här som sprids i sociala medier, om det här den här flickan som har dött,
11-åringen
och
jag vill inte sprida de saker, för att jag vet liksom inte, och det är inte hennes ansvar. Det här är en hon är inte journalist, så hon är upprörd och hon berättar på något sätt. Men det här går ju live ute i TV4. Ska det, alltså, om du sätter upp en kamera på en random, och den kan ju säga vad som helst där, och som du säger, folk är chock, det är sorg. Det, alltså, det är så oerhört oprofessionellt. Fy fan vad jag hoppas. Jag vet inte vad jag hoppas på. Det, jag vet inte vad det kan bli, men det är riktigt, riktigt pinsamt. Jag tycker att det är liksom... de förstör det. Polisen går ju så här, berätta inte vad vi gör. För att ni förstör. Här är de! De sa, hon vill att jag ska backa.
Alltså, enligt senaste förtroendebarometern, och det var ju innan det här, tror jag, som den kom ut, så hade ju SVT tappat 6% i förtroende bara senaste året, var det?
Mm.
Och det finns ju en anledning till det. Och en av de anledningarna är ju att de anklagar sociala medier eller nya medier för exakt samma fel som de själva begår igen och igen. Istället för att antingen erkänna att de är likadana, och det kan de ju inte göra, eller faktiskt arbeta fram en ny metod för att göra journalistik eller presentera den på ett annat sätt.
Jag tycker att, men det som SVT inte gjorde och inte har gjort ändå, det är att de har inte bidragit till falsk ryktesspridning. Men de hade Sveriges sämsta reporter på plats, eller som hon hanterar i alla fall sämst av alla jag har sett genom tiderna.
Så, men de kommer säkert sparka henne nu, hon ska bli krisrådgivare för människor i katastrofzoner.
Ja. Nej, men det är ju intressant, jag menar, inom ganska många yrkeskategorier när man ska jobba i krislägen, då måste man ju ha speciell träning.
Ja.
Och det kanske vissa journalister måste få, och så är det bara de personerna som får vara med. Ja.
Men alltså, hon måste också få, ska vi säga, hon är utlämnad, hon är där på plats, det är väl kaos, det är vad det är. Hon måste också få i örat av folk, de som sitter, producenter, och sitter och tittar och ser hur det uppfattas sånt där. Du, det är jättebra att du, men håll det undan nu, se till att hålla avståndet, eller lyssna på, gå därifrån liksom, om det är det som krävs. Så här,
också att när Stefan Löfven kom dit, såg ni det, när han kom med sina blommor. Hon var direkt bara, Stefan, men chilla.
Ja, men är det inte lite
udda? Känn av.
Stängde av all tågtrafik och all tunnelbana, alla bussar. Men inte Arlanda Express.
Jo, Arlanda Express också.
Men var det inte den han tog sig iväg?
Jo, men
han
hann
ju precis innan.
För Arlanda Express går fort.
Ja, exakt. Men, fan vad verkligen. Glömde vad jag ska säga.
Men också, som jag och Emma pratade om det innan, att de här människorna som står kvar vid, alltså, polis, vad heter det, avspärrningarna, trots att de säger snälla, lämna platsen, gå hem, terrorhot i princip. De säger i princip allting för att få folk att gå därifrån. Men folk står ändå kvar. Vad är det för? Det är den björnen-grejen.
Ja, Darwin Awards-kandidater.
Men det förstår man. Det är ju car crash. Alltså bilolycka. Man kan inte titta. Och du vet att det ökar chansen för dig att hamna en bilolycka. Du vet att det kommer se saker du inte vill se. Men det är liksom det mänskliga naturliga. Men det är som när man jobbar med någonting. Och du ska ingå en... Och då, framförallt så här, det är också okej att misslyckas, men då ska man få kritik för att man misslyckas. Men det som ändå är uppskattat med SVT, det är två saker. Ett, det är Karin Hübinette. Och tycker jag är så oerhört annat, för min del i alla fall, lugn och in i en liksom, annan trygghet. Det var någon så här, nu kommer vi få se en fruktansvärd bild. Jag vet inte vad det är vi kommer få se, men det kommer vara en fruktansvärd. Det är mörkt.
Jag kommer ihåg när hon sa
det. Och då ska vi se här. Och sen är det taget ifrån. Det handlar om att det ligger en filt över en person. Man ser inte någon person. Man förstår att det är en död person där.
Så menar hon att det var fruktansvärt dåligt tagen, eller?
Hon ville varna, och hon visste inte. Hon får i örat att det här varna känsliga tittare typ, och sen så hon har inte sett bilden innan. Och så sitter Karin bredvid och så kan du hjälpa mig, Karin, här? Är det Kungsgatan eller vad är det? Och bara i Karins röst och allting liksom. Och sen försvann vi, så hon bara jag hann inte se där, inte så jag började spekulera, men vi kan rapportera att den här saken som har spridits stämmer inte, och nu avvaktar vi på och sen Hans Brun, visst är det han heter,
terrorexperten.
Även heter Norell den andra.
Norell,
ja, säkert.
Norell, Ranstorp.
Nej, men Ranstorp var inte där. Men han Brun är så himla saklig alltid. Och när folk alla nu pratar om en hårdare, mer skärpt terrorlagstiftning just då. De berättar att just nu, men den liksom, själva terrorlagstiftningen i sig är, alltså, relativt god. Ja, men det är inte där vissa saker som men till exempel kunna övervaka, alltså ha fler kameror på plats. Det kan man det ska man som i London kunna ha. Men att han bara alltid var saklig men utan att vara så här ursäktande eller nej vi ska inte göra det här eller var försiktiga med att kalla alla muslimer för terrorist. Inget sånt heller liksom, utan bara så himla saklig.
Jag tror alla människor som är lite okej i huvudet vet vid det här laget att alla muslimer inte är terrorister. Eftersom alla muslimer faktiskt inte gör sånt här.
Jag vet, fast problemet i praktiken är att det blir så där, läste ni,
men det skulle inte skada Melin, om du sa det lite oftare.
Nej, men läste ni Lena Melin?
Nej.
Hon skrev något som man inte tror att det är sant nästan. Bara det avslutet var ju typ så här.
Hon brukar ju vara så bra.
Nej. Det var jättemånga år sedan.
Men det handlade om att man ska ändra.
Det var några år sedan läste.
Det handlade om att man ska vara misstänksam. Att folk som säger att man ska fortsätta leva som vanligt.
Ja,
det kan nog stämma till viss del. Alltså svenskar är vi har väldigt låg riskmedvetenhet tror jag för den här typen. Alltså jag fick ju lära mig när jag var liten att ser du en obevakad väska vid en busshållplats, då går du inte i närheten av den och står den kvar lite för länge så ringer du någon.
Fast det har ju varit rationellt för oss.
Jag inte
tror att det ligger bara
det var
en sanning med modifikation för alltså, med tanke på vad som har hänt i grannländerna med Breivik till exempel eller i Danmark eller
så händer det oftast
och att vi har haft IS-krigare här och senaste, men det händer oftast inte, men det har hänt. Vi har haft Trollhättan, vi har haft Drottninggatan en gång tidigare, så jag menar det är inte så att det inte har hänt och vi är inte ett folk som tänker, tror jag, på sånt här speciellt mycket. Och jag säger inte att man ska gå runt och vara rädd. Absolut inte. Jag tror bara liksom en högre medvetenhet att när man går in på en restaurang så kanske man tänker på var man sitter i förhållande till vilka utgångar, var det finns en brandsläckare om det skulle behövas. Att man bara noterar det och sen går vidare med sitt liv.
Ja, det som slog mig.
Inga konstigheter.
Ja. Nej, men det är okej. Det är ju om ett hus skulle kunna brinna eller whatever. Det kan alltid hända.
Normalt säkerhetstänkande som jag tror att vi inte har tänkt på sen de lade ner anslagstavlan på SVT.
Mm. Måste återinföra det som är lösningen.
Nej, men det slog mig att jag hade inte fyllt någon funktion om jag hade varit på, alltså så här, om jag hade varit på Drottninggatan där. Jag kan inte hjärt- och lungräddning, jag kan inget sånt. Jag har ingen aning vad jag hade gjort i den situationen.
Men du vet hur man äter upp alla kurvar som har ramlat på marken så att de inte går till spillo. Och vet du vad? Det finns ett värde i det med, Peter.
Tack.
Ja, men det var en men det är också som Emma så tänker på, det är ju rationellt, alltså att vi inte, eller det är rimligt att vi borde bli mer medvetna, helt klart, men det är ju rimligt att vi inte har samma beredskap som om man växer upp i Israel
där. Nej så är det givetvis, men nu är det tydligen så att det är dags att vi skaffar oss den beredskapen.
Men Lena Melin var inte ha lite extra koll, utan Lena Melin var be terrified. Var misstänksam mot alla. Var livrädd. Och problemet med den här att misstänksamheten ökar och många som så här sprider den här gamla flera stycken som du vet så här, är alla muslimer terrorister men alla terrorister är muslimer och man bara jaha, Breivik konverterade tydligen, jag missade det strax innan, skrek Allah och Akbar innan han började avrätta människor.
När började islam föreskriva att man skulle ha Darth Vader masker på
de
sig?
De älskar Darth Vader, det var det som är blivit niqab nu.
Jag missade den hadithen tror jag. Jag måste ha missat den.
Men att det är en det här panik, och då misstänksamheten ökar och folk vet ju inte, dels man vet ju såklart inte vem som är muslim, men man vet inte vem som är vad heller. Så när man, om man ser ut som en sån som man tänker ser ut som en muslim och den bilden, och när misstänksamheten ökar, då spelar det ingen roll att folk i sin, alltså vet om att alla muslimer är inte terrorister, nej, men det finns ju också så här, man ser direkt efter dåd hur det är för oskyldiga andra muslimer som själva kanske var offer för eller skadades av attacken också attackeras av folk som anklagar dem för att vara en del av det där.
Och jag tror att du gör en viss distinktion. Det är skillnad på misstänksamhet mot andra människor och lite höjd vaksamhet mot ovanliga situationer.
Absolut.
För att vara misstänksam, det är att gå fram till varje människa och bara, vad är du här då? jag brukar inte se det här.
Ta dina barn när du går förbi, du trycker undan dem.
Vi ska börja runda av.
Men jag vill bara säga, jag och Sandra absolut diskuterade i senaste Smultronstället som vi spelade in precis innan det här faktiskt. Om vi skulle döpa det till något roligt med anledning av terrorattentatet.
Okay.
Vi enades om inte. Mm. Ja, på grund av de reaktioner man får. Men jag vill påpeka att om det är så att man skämtar om det här så beror det ju givetvis på hur man skämtar om det här, om det är fel. Absolut. Eller inte. Därför att i vissa fall så är det så, jag menar, jag känner människor som jobbar inom akutsjukvården och de skämtar hela nätterna för de ser inget annat på sitt jobb och måste ändå göra det jobbet. Mm. Och då är det ett, alltså de hinner inte sitta och gråta för varje person som kommer in och har förolyckats eller råkat illa ut. Utan då får man jobba vidare. Liksom.
Men det är som du säger, det är också skillnad. Det är all skillnad i världen på hur man gör det. Det är som när människor säger så här, kan man skämta om allt? Ja, naturligtvis. Men man kan också misslyckas med att skämta om allting.
Ja.
Det är
ju med, och samtidigt, måste man skämta om allt? Nej.
Nej, men det har jag aldrig hört någon som
säger.
Nej,
det är ingen som måste. Men är man komiker bör så man bör man försöka. För det är ditt yrke.
Inte om allt. Jag har aldrig hört någon som går och skriver, du måste skämta om mobilskal.
Du väljer ju själv som komiker vad du vill fokusera på. Men alltså, rent yrkestekniskt så bör du kunna försöka skämta om allt.
Väldigt... det är så himla beklagligt av så himla många skäl det som hände. Men en sak, som det är lite i sammanhanget, men det är väldigt trist att det var första gången jag träffade dig och att det var så här. Så jag hoppas som fan att vi...
Och nu kommer du ihåg det där med socker också.
Fint sagt. Va? Tack snälla.
Nu kommer du ihåg det där med socker också.
Nej, jag har kommit fram till att jag kan fortsätta säga det. För jag säger ju inte att det är sockret i sig som är barn.
Men det är föräldrar jag säger, som är dumma.
Nej, jag säger bara, om man ger barn socker så reagerar de på ett sätt. Sen säger inte jag vad det beror på.
Nej.
Jag
fick reda på att du skulle komma hit igår kväll och då visste jag inte riktigt vem det var, men så fick jag Twitter-adressen av Petter och du ser ut som en The Warriors warrior.
Snyggt.
Som en baseball fury.
Ja, baseball fury. Ja, men
många tror att det är Clockwork Orange. Så
nej,
det var snyggt.
Vilken jävla...
Pinsamt.
Jag visste inte riktigt vad jag skulle tro och det var så sent på kvällen så jag hann inte liksom scanna jättemycket. Liksom.
Jag kan berätta för dig lite om Clockwork Orange.
Men du har många följare om jag förstått saker.
Vadå, det får jag väl säga.
Ja, absolut.
Inte bara det. Emma, måste följa Emma på Twitter. Rolig och smart. Ett av de första konton jag ska se till människor följa. Och det är, inte
tvinga mig inte att ångra nu att jag kommer börja följa henne direkt efter
det. Det får Emma stå för.
För det första kommer jag skriva att man får inte skämta om det. Det är inte okej.
Vi ska väl börja runda av. Passa på att säga, det är ingen idé att säga egentligen, för det här avsnittet kommer ut imorgon.
Du tänkte säga, men du kan säga så här, du tänkte säga att det är kaos ikväll, för att det är fritt inträde.
Vadå fritt inträde?
Ja, vi har gratis inträde.
Varför har vi gratis inträde?
Med tanke på det som hände i fredags.
Men det är, folk behöver skratta dubbelt så mycket, det borde kosta dubbelt så mycket att komma in på Hes kaos ikväll.
Ja, du menar att efterfrågan...
Det ska kosta 200 spänn att komma in på Hes kaos
ikväll. Efterfrågan på skatten är större nu, så det borde vara dyrare.
Det är ändå tur att vi har 66%.
Det är nu vi slår till, grabbar. Det är nu vi höjer priserna. Folk behöver skratta för i helvete.
Exakt. Ja. Men Tes kaos varje måndag så är vi helt enkelt. Insläpp 7, börjar 8 på Skalateatern.
Jag giggar i Uppsala på onsdag, Kalmar Nation.
Fantastiskt.
Det är det bästa rummet i hela Uppsala, så det ska bli jättekul. Och i Lidköping på Leris på torsdag, skärtorsdagen.
Klassisk mark.
Klassisk mark. Klassisk stand-up mark.
Ja, det är ju det.
Vad jag gör.
Och Soran?
Precis. Det är påsk. Vi kör det sista svängen av en skam. Det är två i Finland. Och sen är det Umeå, Linköping, Örebro, Göteborg 5-6 maj. Det är det sista.
Och det är då ni någonsin spelar in också?
Exakt. Så att vi kommer jättegärna dit det sista vi gör.
Om ni ser bra ut... Får ni komma på inspelningen?
I Örebro?
Nej, 5-6 är i Göteborg, fredag, lördag.
Det är då ni spelar in, inte i Örebro. .se.
Nej, precis. Ja. Precis.
Örebro, ta det som en hint.
Vi älskar Örebro.
Och hur är det med din turné?
Det går jättebra för vår turné. Vi har det jättetrevligt. Det är en ynnest att få vara ute med de här grabbarna. Gå in på sämst.se. Vi kommer till Gävle, Sundsvall, Umeå. Göteborg, Malmö. Malmö, köp biljetter i Malmö. Vi har för en gångs skull bokat ett datum där Malmö FF tydligen inte har premiär.
Jag ska fiffa vad ni är. Såklart att ni
två
inte har
koll. Två år i rad har vi gjort det sista.
Såklart att ni inte har koll på det också, ni fyra.
Det är jag ju, jag har ju ingen aning.
Emma, har du någonting man kan se dig utöver dina sociala medier?
Nej, det dyker upp där.
Man kan hitta på dina avhandlingar på JSTOR.
På KI. Det finns lite överallt. Så skriver jag i svenskan. Varannan vecka.
Just det.
Varannan helg. Jag tror jag ska skriva om huruvida choklad är nyttigt eller inte den här veckan.
Hoppas att det är onyttigt.
Apropå påsk.
Jag hoppas. Ja, men alltså, jag tror att det finns lite studier som, alltså jag är inte klar än, men det verkar finnas studier som visar att det är nyttigt, men de är typ alla sponsrade av så här, godisföretag.
Den här Marabou-studien visar. Ja. Nej, men jag hoppas att mörk choklad är onyttigt, för det är sånt som folk äter.
Det är ju den som folk tror det är. Men jag tror också
att tror att det, för jag har fått tipset av min sjukgymnast att jag borde äta mer mörk choklad.
Precis, men jag tror också att liksom många av de här studierna är observationsstudier, så jag tror att det är typ så här, ju dyrare choklad, desto friskare blir man. Så det förklarar säkert av liksom andra faktorer. Det är precis som att champagne är typ det nyttigaste man kan dricka enligt sådana här studier, bara för att det är bara rika knösar som
man
har råd med.
Du är min dietist. Otroligt.
Det är kanon att ha en helikopter för hälsan.
Ja, men precis. Ja. Exakt.
Helikopterdieten.
Toppen. Emma, tack som fan för att du var med.
Tack själv.
Vi ses snart igen, hoppas jag. Ja. Och tack till alla som har lyssnat. Ha det bra. Vi hörs igen nästa vecka. Mm. Hej då.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.